Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Hej och välkomna allihopa till avsnitt 15 utav Kulturbarnen, din favoritpodcast av alla podcasts. Stämmer inte det så säger Ida till
det. Det är i alla fall min favoritpodcast, no question, lätt. Och hur är läget med dig, Pontus Dolf?
Jo tack, det är bra. Jag är tillbaka på Gotland och ska musta äpplen här i min lilla trädgård. Ja, det känns mycket bra. Hårda veckor jobbade jag och nu ska jag jobba hårt fast med kroppen och själen istället.
Det blir Cottage Core, känt från podden.
Verkligen.
Själv har jag varit på någon slags konstodyssé i helgen.
Mm-hmm.
Jag såg Linette Yadon-Boyachis utställning på Moderna Museet i Stockholm. Fantastiskt måleri alltså. Gud, oj. Spring dit sista helgen, nu i helgen. Och jag har tänkt gå på den i hur länge som helst och nu fick jag chansen. Och otroligt måleri. Det var så fint för det var så... För det första var det väldigt kul att se måleri. Alltså bara, inte så här konceptuellt eller så, så här idéer. Utan bara så här rent och skärt måleri. Som man tilltalas väldigt snabbt av. Eller väldigt direkt av liksom. Och väldigt kul. Jag gillar verkligen... Jag kollade lite på årtalen för att hon är ju bara 40-årsåldern. Så hon är fortfarande väldigt ung. I dessa måttmätna. Och har då en jättestor solutställning på Moderna Museet. Vilket är ganska omfattande. Och också varit på Tate. Haft stor utställning där. Så hon har verkligen haft jättestor framgång. Hon är själv född i Storbritannien. Men hennes föräldrar kommer från Ghana.
Mm.
Och det är nästan bara porträtt i utställningen. Och det har också varit en del av hennes uttryck. Att hon har blivit som en förgrundsgestalt i någon slags svart renässans av måleri på det sättet. Och det var så otroligt snyggt och det var så kul när jag följde årtalen då, för då kan man ju kolla lite så här, aha, det här var från förra året, det här var från förra året, det var för 20 år sedan, i och med att det är så pass nytt allting. Och jag tyckte verkligen om vad hon var på väg. Jag såg liksom hon utvecklade sin riktning som var mer och mer experimentell, uppfattade jag det, och jag gillade verkligen vad hon var på väg, så jag är supernyfiken vad hon kommer ta vägen närmsta 20-30 åren i sin karriär.
Ja, vad härligt.
Det var så härligt att bara se bra måleri. Alltså jag blev så upplyft och glad och i huvud taget. Alltså jag vet inte vad det är. Det är som att ju äldre jag blir, desto mer uppskattar jag konst. Och verkligen nu, jag mår bra av att se på konst. Ja. Jag såg att de hade nere i, tror det var Belgien, så skulle de skriva ut konst på recept till folk som inte blev deprimerade eller sådär. Något sånt där. Och jag kan verkligen förstå det där. Så jag bara blir så här uppfylld och glad. Och, kultur. We love, älskar skiten. Vad säger
du,
Pontus?
Ja, men det är väldigt bra. Ja, men det är roligt att ha någon som är sådär en färsk konstnär som man har liksom en framtidsförhoppning i. Någon som är sådär ung som man blir peppad att följa. Jag tog med några böcker till Gotland som jag tänkte läsa. En liten hög, bland annat Brev till mannen, där Bianca Kronlöf, har du hört talas om den?
Ja. Ja, jag är lite bekant med henne sen mina klubbdagar. Hon brukade vara där på min klubb.
Mm. Hon kanske träffade män där som hon skriver om nu. Den här ska vara jättebra. Hon skrev ett brev till Soran över Instagram tidigare i höstas som var kanon. Så den,
just det. En annan stammis på min klubb kan jag säga. Så att, ja.
Perfekt.
Världen har möts.
Ja. Sen har jag köpt Tove Ditlevsen. Hon författar innan till Gift. Hon är danska. Mm. Väldigt så här självdestruktiv historia om att vara gift. Hon sticker från sin man med en annan man och så är det destruktivt och knark och så här. Och det här är böckerna Barndom och ungdom sammanslagna som släpps nu.
Mm-hmm.
Så vi som inte fick nog av Gift kan nu grotta ner oss i hennes tidigare, de första två delarna i hennes liksom ungdoms trilogi.
Så det är också, det är inte memoarer utan det är också romaner.
Ja, precis. Självbiografisk romantrilogi. Mm. Så definieras det. Den har funnits översatt tidigare men inte funnits i tryck på ett tag liksom.
Mm.
Så den ser jag jättemycket fram till. Och som tredje bok så köpte jag Trion av Johanna Hedman.
Ah, äntligen!
Ja, ruggigt omtalad mest för sina liksom shady recensioner känns det som. Men det är ingenting som vi ska ge mer tid åt här. Det tror jag andra kulturpoddar och publikationer har tagit hand om. Men jag påminns ju om det att en debutant, det investerar man ju i för att ha en förhoppning om dess framtid. Alltså, det är väldigt dum idé att såga en debut skulle jag säga. För att det är ju liksom de kommande 10 böckerna som ska bli bättre och bättre och bättre. Och lite så känns ju den här konstnären som du har kollat på Moderna också. Så jag ser väldigt mycket fram emot den och se vad det här är början på för bekantskap.
Ja, alltså man kan ju tillägga för de som inte har koll på litteraturvärlden att det du refererar till är alltså att den här unga debutantförfattaren har fått jättebra försäljning utomlands, som har sålt boken till massa länder och fått massa pengar och sådär. Och så kommer det massa recensioner i svenska tidningar som egentligen bara handlar om att hon blev så hypad utomlands, den här boken är inte så bra som man kan tro, och förhåller sig till någon slags hype som inte ens har hänt av läsarna utan är bara liksom en ekonomisk hype. Som de får
precis.
Till, kan man säga.
Jag tror liksom att den här hypen existerade kanske i PM:et som de här recensenterna läste. Och det var ett misstag att ta upp det där då kanske.
Men, de blir provocerade av pressmeddelandet liksom. Mm.
Exakt. Men vi får se om de hämtar sig de här recensenterna. De har ju liksom recenserats lika hårt som sitt eget recensionsobjekt känns det som. Det finns nog hopp för dem också. Det här drar mig till minnet också. Alltså det kan ju gå fel också. Jag märkte idag att det är 10 år sedan Azealia Banks släppte sin låt 2&2. Mitt liksom klubb anthem. Azealia Banks och Lacey J. Den här, vad är det? Det är väl en så här New York nattbuss eller distrikt eller någonting.
Det är väl ett område tror jag. 2&2, jag tror det är postkod.
Just det. Ja, nej, men det är otrolig låt, otrolig video. Och den här låten ingöt så otroligt mycket hopp i mig. Jag bara kände, så här låter framtiden, det är det här vi ska ha musik till, nu kör vi. Sen kom det ju inte så mycket bra musik från henne efter det. Så att skenet kan ju bedra också.
Just det, man får den där hype. Alltså det är farligt med hype överhuvudtaget. Det är förrädligt, för att då blir det också, när någonting är hypat blir det också ute igen.
Mm.
Därför tycker jag det är skönt att jag inte har blivit så hypad i mina dagar. Jag har bara fått lite så här, liten touch av hype, men aldrig riktig hype. Så jag har aldrig kunnat bli besviken på det sättet. Man blir så här halvaktuell hela tiden istället för att pika och sen dippa. Så man får hålla det lite halv... Ja, någonstans där i mitten.
Hypen måste ske kanske. Kring liksom bok nummer 5.
Ja, exakt. Jag hoppas på det. Det är mitt mål. Nej, inte mål. Jag ska inte säga för mycket. Jag har också börjat läsa en dansk bok faktiskt.
Mm.
Den heter Till stranden av Peter Høyrup. Det är ett litet förlag här i Stockholm som heter Flo förlag som har gett ut den. Jättefint omslag av Malin Gabriella Nordin, konstnär. Väldigt fin liten bok överhuvudtaget. Jag har börjat läsa på den. Och den, det är väldigt lovande. Men jag kan inte uttala mig ännu, jag har inte kommit så långt. Men jag tyckte den, kan tipsa om den också.
Det var spännande. Jag fick ju låna ett seriealbum av dig.
Ja, vad tyckte du?
Jag gillade den jättemycket. Baby Blue av Bim...
Eriksson.
Bim Eriksson.
Vad tyckte du?
Ja, men det var ett liksom så himla lulligt tempo i den. Det är ju en sorts dystopisk historia berättat med väldigt få ord och väldigt vackra bilder. I ett tempo som är ganska unikt för liksom serier eller comics. Eller vad säger man? Visual novels.
Serieroman tror jag brukar jag säga.
Ja, men den var superhärlig. Det var ju som du sa för något avsnitt sen, att det är en plats som väldigt mycket liknar Stockholm. Man går bland annat på Brädgården och dricker bärs, vilket jag uppskattar. Men den befinner sig i något litet så här parallelluniversum där man medicinerar som man inte är glad. Nu när jag sa det så känns det ju väldigt bekant. Men...
du menar som i vår vanliga värld?
Ja, precis, men den berättas lite extremare. Liksom. Men den påminner om en särskild sorts så här, berättarteknik som återfinns mycket i japansk manga och så.
Mm-hmm.
Har du läst mycket serier? Eller?
Nej, mycket serieromaner men ingen manga.
Nej, jag kan rekommendera en klassiker som heter Uzumaki. Som gavs ut i slutet av 90-talet, som är svincool, som också är så här, inte unikt, men den utspelar sig bland japanska ungdomar, kids i en skola så här, och så plötsligt så börjar det dyka upp små spiraler i världen på konstiga ställen, så här jättesubtilt, att det är liksom bara så här weird, var liksom så här, och så vaknar de på morgonen och så är spiralen jättemycket större, typ på en arm eller på en vägg eller så här. Ja, det är jättekuslig historia.
Mm-hmm.
Och det som påminner om det, dels så var det liksom lunket i berättande som inte är som i en katastroffilm på bio där allt är så här, oh my god, they bombed Manhattan, så här. Att det allt är borta, i ett slag så försvinner liksom hela städer. Utan här är lite mer så här, ja. Och så liksom sjunker man lite långsamt djupare ner i just katastrofen. Och det är också väldigt intressant att det är så här, tekniken, teknologin och platserna och så där är väldigt contemporary. Alltså... de har våra mobiltelefoner, lyssnar på vår musik och så här, men det är liksom en alternativ nutid.
Just
kan man
det.
Säga. Och det är väldigt coolt att gestalta så, men det görs allt för lite i film. Det enda man kan se, man kan ta Walking Dead som exempel. Den startade ju som en serie liksom.
Mm-hmm.
Där sker ju allting liksom lite gradvis så här, förfallet. Och inte bara en så här...
Och det är ofta så det är också när man tittar på saker som är dåliga i samhället och sådär. Ofta precis. Är det ju en gradvis process. Bara plötsligt vaknar folk upp och bara vänta lite. Vården funkar inte längre. Man bara nej, för att vi har typ sålt ut vården och alla pengar som skulle gå till läkare går istället till administratörer som ska fixa avknoppningar av läkare av reklam för Kry i tunnelbanan. Det är dit våra pengar går som kunde gått till läkare. Men liksom att folk vaknar en dag och bara oj shit, det funkar ju inte med vården. Man bara, nej, det är för att det har pågått en process under 17 års tid där de har försökt skära ner på det liksom. Eller göra det till, lägga pengarna på som sagt marknadsföring och sånt där istället för att lägga det på vården. Så att det där händer ju inte över natt. Man ser ju oftast resultaten långt senare.
Man bara, men jag har ju vaccinpass. Det står här att jag är frisk.
Oh, shit. Men okej, okay, så du satsar på en liten läsvecka nu då på Gotland.
Man går ju alltid överstyr. Och tror att man ska hinna saker. Men då är det bättre att ha gått överstyr med klass, som jag brukar säga.
Ja, precis. Jag gick ju lite överstyr då med konsten i helgen, som vanligt. Mm. Så jag gick på en till konstmuseum i helgen. Jag gick också på Sven Harris konstmuseum. De har en ny utställning som precis började. Så den kan man, om man inte hinner med Moderna, så kan man alltid hinna med den här. För den började precis och håller på ett bra tag till. Det var Öyvind Fahlström, den svenska... konstnären som dog ung, han var bara typ 42 tror jag, något sånt där. Han var mest aktiv under 68 och lite framåt där, alltså under den här lite revolutionära tiden. Ja. Så mycket grejer han gjorde var ganska politiska och ifrågasatte mycket normer och hit och dit. Mm. Och jag tyckte det var en intressant utställning. Det var många deltagande konstnärer. Man kunde se till exempel Marie-Louise Ekman. Och lite såna här andra konstnärer som dök upp. Det var kul att se. Det var lite mer konceptuellt än Moderna utställningen. Men fortfarande var det en hel del måleri och sådär. Och hantverk i det också. Inte bara teorier. Så det var väldigt kul att se och få en inblick i den tiden. Det var ju väldigt mycket som hände där runt 68. Och man ifrågasatte ju väldigt mycket saker snabbt. Alltså det gick ju från så här, allting var superfigurativt, så kom modernismen och sen kom allt det här mycket mer konceptuella, eller man ska säga, på 50-60-talen. Ja. Så att det var ju en annan... Och nu börjar kanske först nu börjar vi repa oss lite grann och återvända till måleriet och det här lite mer figurativa.
Ja.
Det säger de ju på konsthögskolan och sådär, har de ju märkt det, att det är först på sista året, eller åren, alltså verkligen sista åren, så här, 2-3 åren, som man börjar märka ett nytt intresse för verkligen måleri bland eleverna, som jag förstått det, från vad jag tolkat det. Från att förut var alla, skulle alla göra konceptuella grejer och teorier och sådär, men nu är det lite mer återgång till det här traditionella måleriet. Ja. Så att det ska bli kul att se vad, det är så här full circle nu, vi är tillbaka runt 1910 igen. Liksom.
Ja, men exakt, det är liksom, det är som att vi vill tillbaka till någonting vackert. Istället för att det liksom överanalytiska.
Jag skrev en artikel för tidningen Konstnären, som är Konstnärens riksorganisations medlemstidning. Så om man är konstnär och med i deras fackförbund, så får man den här tidningen. Mm. Och det är en av få tidningar i Sverige som handlar om konst eller konstnärer på det sättet. Mm. Och jag har skrivit för dem i säkert 10 år regelbundet. Mm. Det kommer, tror jag, 4 nummer per år, tror jag. Mm. Och jag har gått igenom flera olika chefredaktörer som har kontaktat mig, och så blir det nästa chefredaktör och så skriver jag för den. Och så, ja. Nu har de fått en ny chefredaktör igen för ungefär ett halvår sedan, Robert Stasinki, som själv också är konstnär. Och han kontaktade mig när han fick det här jobbet och skrev att hej, vill jag inte skriva för oss en text? Och det var så himla kul. Jag blev så glad för att han verkligen fattade mig. Det är så kul när man jobbar med en redaktör som känner till mig och vad jag är bra på. Ja. Så han var så här, kan inte du skriva en text som handlar om framtidens konstnär, för det var ett så framtidstema, men skriv det som en novell. Typ. Ja. Så jag fick liksom göra det jag är bra på, vilket är att fundera kring konstens framtid och skriva en novell. Och det är typ de två sakerna som jag tycker är superintressanta. Så det var väldigt kul att få göra det i den formatet, och inte behöva intervjua folk och ha liksom källor på allting, utan mer så här, gå utgå från min egen känsla och kunna vara lite skönlitterär i formen, och bli lite mer fri.
Nej, för man kan ju inte räkna med att konstnärerna själva vet vart de är på väg. Det är inte deras jobb på något vis.
Nej, precis. Och det är ju lite det som är mitt jobb som kulturjournalist. Eller så här, fundera kring kultur och analysera och sådär.
Ja.
Så mitt uppdrag var att skriva om hur det är att vara konstnär om 30 år. Mm. Så min text då utspelar sig i februari 2051. Så jag skrev den här tidigare i år.
Nice.
Och jag kan lägga upp den på min hemsida om det går bra. Så kan ni, om någon vill läsa. Men jag tyckte själv att det var väldigt kul, för att då skapar jag... texten handlar om huvudpersonen, som är en konstnär som bor i Stockholm, i Kista, i en liten lägenhet, och jobbar framförallt i virtual reality och så här NFTs, som är ett nytt fenomen i konstvärlden, som är virtuell konst, kan man säga, väldigt lättfattat, och som har varit väldigt mycket pengar inblandat nu under pandemin, att folk köper sina NFTs för helt enorma summor, flera miljoner kronor, och så tänker man att man ska behålla dem,
eller för liksom,
ja, det är som så... en GIF eller som en meme, kan man säga, som man köper då, en liten video eller en bild helt enkelt på nätet som är bara på internet, och så ska den vara värd mycket pengar i framtiden då, tänker man. Det är väl lite som en kryptovaluta grej, sådär.
Ja, det är lite såhär, vad ska vi göra av våra pengar? Vi genererar nya.
Typ så. Ja, så det är väldigt mycket en killgrej, skulle jag säga också. Det har också synts till att det är väldigt mycket manliga konstnärer säljer väldigt mycket mer NFTs, för det är också män som köper NFTs, så det är lite sådär. Intressant. Men i alla fall, så i min text då, så ser man den här konstnären som jobbar mycket med virtual reality, och han har utställningar på internet och jobbar kanske med någon galleri i typ Korea och har en utställning där, och allting sker i VR, alltså virtual reality. Mm. Och sen tar han en paus från VR och sätter sig och kollar på en växt, för det tydligen ska hjälpa en att komma tillbaka ner på jorden. Finns det till och med forskning på.
Jaha.
Om jag har fattat det rätt. Ja. Man ska titta på en blomma eller en växt, och då kommer man tillbaka ner på jorden. Så sätter han sig där och tar sin obligatoriska meditationspaus för att slippa bli snurrig och illamående av allt för mycket tid i VR. Och pratar med sin assistent och ber assistenten, alltså sån här AI, alltså artificial intelligence assistent, ringa upp hans kompis. Och hon bor uppe i Norrland någonstans. Mm. Och hon bor liksom i någon slags... koloni, kan man säga kanske, eller liksom ett kollektiv, och hon är motsatsen, hon jobbar bara med händerna, hon målar bara i olja, hon har verkligen så här hantverk, och jobbar väldigt, jag kallar det för, jag hittar på massa roliga begrepp i texten, sådär diggisar, och alltså de som håller på med digitalt, och hon säger du, ni diggisar, säger hon. Så hon är liksom, hon är som du ute på Gotland, alltså hon är emot det här och jobbar bara, och han tycker att hon är lite sådär snobbig kanske, som tror att hon är för mer för att hon inte har, behöver göra det här virtuella. Så att ungefär sådär tror jag att det kommer bli i framtiden, att man kommer vara antingen all in det här hantverket bara, wow, här är någon som kan använda sina händer. Det är ju ingen annan som kan det, typ så. Mm. Eller så blir det bara digitalt. Det tror jag liksom kommer vara ganska tydlig riktlinje, eller så skiljelinje mellan de två världarna. Ja. Mycket, mycket mer än vi har haft. Nu har det alltid varit lite sådär ihopblandat nu, men jag tror det kommer vara tydligare om man jobbar digitalt eller analogt. Kommer vara tydligare.
Just det.
Avskilt.
Det känns ju också som ett så här killigt avståndstagande eller skiljelinje. Att man antingen är liksom Lasse Åberg som inte har någon mobiltelefon och bara jobbar...
Har han inte?
Nej.
Oh.
Han är med i något sånt sällskap som liksom klarar sig utan det.
Va? Goals?
Skitsamma. Men det låter superspännande. Jag vill verkligen ta del av det där. Vad heter tidningen igen?
Konstnären.
Det kommer jag komma ihåg.
Och vissa grejer finns på nätet och vissa grejer finns bara i deras tidskrift. Men jag kan lägga upp texten på min hemsida, tror jag.
Ja.
Så det kanske man kan läsa om man vill. Nej, men alltså, jag tycker bara det är en intressant idé. Jag tror verkligen på det här att det kommer bli... De som jobbar analogt kommer behöva specialiseras på det.
Mm.
Och det kommer vara det här digitala, kommer bli mer och mer standard också. Men lite som att titta på tidningsvärlden. Alltså, när vi började med nättidningar, då var det ju så låg status att skriva för nättidningen.
Mm.
Alltså om du skrev för New York Times nätversion så var det typ B-laget.
Oh,
medan nu är det så här, vem fan läser papperstidningen?
Ja.
Redan för några år sedan jag bodde i New York så tänkte jag ofta på det att man såg nästan aldrig tidningen ligga utanför porten. För det gör man ju annars, att de slänger liksom papperstidningen utanför porten. Det där är ju stilen i USA, att man slänger tidningen sådär. Och det var så himla sällan man såg folk ha tidningsprenumeration. För jag hade nämligen en helgprenumeration själv, så jag lade ju märke till det där.
Mm.
Och det var jättefå som hade det. Och jag blev så påtagligt. Det här är som New York Times. Det är världens största tidning. Och ändå är det typ ingen som prenumererar på den. Mm. Så att nu är det papperstidningens död. Och inte ens min pappas kompisar köper papperstidningar längre. Liksom. Så då tänker man ju, nu är det verkligen inte så att nätversionen är någon B-version.
Nej, exakt. Men jag tänkte på det när du sa att färg gör sitt återtåg inom konsten. Jag har sett, måla färg. Det påminner ganska mycket om vad den håller på med inom så här mode och musik och liksom konstformer i övrigt. Såg du The Met-bilderna som kablades?
Ja, jag inser ju varenda år att jag har ju väldigt mycket vänner som gillar mode. Det slår mig varje år, för att plötsligt är min Instagram full av bilder från Met-galan och sånt. Fast jag själv är helt ointresserad och inte vet om att det pågår, så är plötsligt allting.
Ja, men det var ju så överdrivet. Alltså det var ju så bombastiska kreationer och klänningar och sjalar och lapptecken och hej kom och hjälp mig. Det var ju liksom... Ibland fick man så här blinka och se ifall man kollade på en så här World of Warcraft cosplay gala. För de som inte vet vad cosplay är, det är när man går på spelmässor, så här Comic-Con eller sådana liknande, och klär ut sig till tv-spelsfigurer. Alla World of Warcraft eller Halo eller sådär. Både Grimes och...
Alltså sångerskan.
Eller Lorde. De var ju så här utklädda till typ högalver, såg det ut som. Med så här digitala diamantkronor på huvudet. Och,
shit.
Ja, men det känns ju verkligen som ett sätt att man vill så här kickstarta 20-talet nu.
Ah, att liksom, less på att sitta inne i sweatpants liksom.
Ja, och så här, vi var redo att dra igång det här för nästan 2 år sedan. Och nu har vi liksom fått sitta inne som så här kokande krutdurkar och vill verkligen liksom ut och definiera skiten. Och jag säger inte att det kommer bli ett liksom färgglatt decennium, men jag tror att det kommer liksom börja med alla går all in på så här stora uttryck.
Så här NFT-kläder.
Verkligen. För att folk flyger ju inte än och folk turnerar inte, utan det gäller verkligen liksom göra ett bang på liksom galor.
Mm.
Även liksom röda mattan-kyssen har gjort återentré på ett nytt
sätt.
Har du tänkt på det?
Oh my god, om jag har tänkt på detta, Pontus. Jag är så provocerad.
A$AP Rocky och Rihanna här nu. Natten, så här, han fick ju inte kyssa hennes ansikte, för att där låg det liksom 50 lager på lager och gosade sig.
Smink eller?
Ja, precis. Och Jennifer Lopez och
Ben Affleck, jag dör för detta. Jag dör för deras relation. Alltså, det där var min ungdom. Jag dog för deras relation då. Snyggaste paret någonsin. Och nu är de ihop igen. Alltså, det där. Det är samma som lågt skruvna byxans återkomst. Äntligen har vi Ben Affleck och J-Los återkomst. Det är samma timeline alltså.
Ja, Oscar Isaac och hans motspelerska i senaste filmen. Oj, oj, oj. De bara kladdar på varandra. Höger men jag har ju och vänster.
Jag tyckte det var de värsta exemplen var ju Megan Fox och vad han nu heter, Machine Gun Kelly som är någon. Fast det här var kanske på VMAs, det här var inte på Met, det här var på Video Music Awards eller jag vet inte fan vilket.
Ja, men det var också för några dagar sedan.
Ja, det var också sådär. Och även hon, Kourtney Kardashian, hon är ihop med någon annan rappare eller någonting som ser likadan ut. Och grejen är, jag tycker att jag har tolkningsföreträde i det här, för att jag är också precis som Kourtney Kardashian och Megan Fox, ingen annan jämförelse, är jag också en 35-årig någonting kvinna som har små barn och en yngre pojkvän med tatueringar.
Exakt.
Alltså har jag tolkningsföreträde, så kallat TF. Och jag måste med det här i åtanke säga, fy fan, skärp er. Det här är så jävla pinsamt. De står typ halvnakna och slickar på de här unga männen som är så jävla äckliga. Alltså de ser ut som att de har influensan. De här pojkvännerna, de ser så äckliga ut. Förlåt, alltså ni som älskar Machine Gun Kelly och vad den här andra killen heter, alltså, de är så här liksom, de ser ut som att det var en kompis till mig som kommenterade så himla klockrent att det ser ut som att de har fått komma hem från någon sån här ungdomsbehandlingshem eller någonting.
Alltså, herregud.
Ja. De är som tatuerade och ser trötta ut eller stenade eller jag vet inte, men det ser ut som att de har influensan. Och de bara står där och slickar på varandra så här.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
Alltså tungan så här ut ur käften liksom på röda mattan. Och de har typ inga kläder på sig, så genomskinliga klänningar. Man bara, åh, vad provocerande och coolt statement att ni ska även vara nakna.
Även Nicole Kidmans hunk gjorde ju något liknande, liksom sörplade i sig en örsnibb.
Men jag känner mig bara så här liksom violated. Jag känner mig, jag vill inte se det här. Det här är någon slags blottarstil. Typ, vill ni ha sex med varandra, gör det. Jag vill inte se det här. Jag vill liksom... Jag tycker det är lite in your face. Alltså, ge folk... Var nakna och hångla om ni vill, men måste ni göra det när jag tittar? Alltså.
Men det måste ju vara att de inte tror på sin egen konst längre. För det här är ju liksom hänt extra.
Ja, jag vet inte vad det är. Men alltså, jag tycker jag är för lite mer slutshaming. Jag tycker nu att nu vill jag ha lite mer slutshaming här. Skärp er, sluta slicka på de här killarna. Nej.
De vill inte vara där. Ja.
Jag måste få keep my own people in line. Alltså jag måste typ få snacka med mitt eget folk här, känner jag. Jag skulle inte kritisera om det var typ någon annan folkgrupp, men det här är ändå mitt folk. 35-åriga kvinnor med skärp er.
Men apropå att hitta sin nya plats i det nya decenniet. Jag tror också att det är väldigt mycket press på det här 20-talet för att man alltid refererar till det gamla 20-talet, 1920-talet, som ett så här party-decennium med flappers och efterkrigstid och att allt var så här kokain och häftiga parties och Great Gatsby och sånt där. Att liksom nu när man säger så här 20-talet, oj, vi befinner oss mitt i det. Pressen ökar lite grann.
Och, ja, då gick ju kjolarna från att vara fotsida till upp till knäna. På 5 års tid rörde sig standardkjolen mellan typ foten och knät. Alltså 1920-25. Det var ganska snabbt. Och vi ser ju nu då, folk har inga kläder på sig alls. De står genomskinliga klänningar och hånglar.
Exakt. Det kan vara något för klimatet att säga att man inte ska köpa lika mycket kläder. Är det något sånt?
Nej, men... spara tyg.
Ja. Men nu släpper ju våra restriktioner här om några veckor i Sverige. Det är ju väldigt spännande. Och jag kollade runt lite så här, vad kan man göra? Man kan gå på konserter. Framförallt är det liksom svenska artister som är väldigt glada att det här släpper. Så att man kan gå och se dem igen.
Just det.
Man har inte riktigt liksom pejl på hur stor lust folk har att gå på en massa konserter. Bara för att det liksom erbjuds nu plötsligt. Mm. Och jag såg så här... På Instagram såg jag när det här beskedet kom att så här, Spybar, Joel Igel la upp så här, 29, då ses vi på Spybar, eller? Frågetecken, frågetecken.
Tystnad, och då kände, eller?
Ja, nej, ingen men det svar. Var ju, det var ju väldigt många tappra gelikar som liksom stämde upp i kör där. Jag kände att så här, det här gör att jag aldrig har liksom känt mig längre därifrån. Och inte för att jag ser ner på det, utan för att jag så här... Det där känns ju gjort, liksom, i ja. Mitt liv.
Jo, men det är också för att du är 40, Pontus.
Ja, jag vet, men det roliga
var... Du är inte målgruppen. Nu blir du den där creepy gamla gubben som hänger på Spybar. Det vill man inte vara.
Nej, men jag kommer dit. Jag kommer både vara där igen och jag kommer till min poäng. För att, sen så hördes jag med en polare här om kvällen som så här... Som vi hade kollat på någonting hemma hos mig, någon film eller någonting, och... Jag frågade lite vad han skulle göra i helgen. Och då så svarade han, ja, men det är jag har planer på lördag. Jag ska till KB, alltså konstnärsbaren i Stockholm. Ja, gud vad mysigt. Så här, ska ni käka då? Är det du och familjen? Nej, jag ska på live, svarade han då.
Ursäkta?
Ursäkta? Det var precis vad jag sa också. Nej, men han ska på live.
Alltså, live?
Ja,
klä ut sig.
Exakt.
Okej.
Okay. Och inte vilket live som helst, utan ett 1920-tals live. Det här gick under benämningen Berätta inte för någon. Och det är alltså en kväll då man återskapar 1920-talet på konstnärsbaren och i lägenheten där ovanför. För att spela ut liksom en mordgåta. Och liksom vara som man var då. Alltså det är en fest i livet. Man går dit och festar. Men man har också en roll. Och i min kompis fall så spelar han illusionist på den här baren.
Wow.
Alltså hur bra är det? Och så drar alla till så här Old Touch och andra antikaffärer och skaffar genuina kläder för kvällen. Och så liksom festar man på det sättet.
Shit.
Jag tyckte det här var väldigt nyskapande, för att liksom live har man hört talas om, även liksom historiska live som inte är medeltid och orcher och att man så här klubbar ihjäl varann, utan man reenaktar någonting på en herrgård eller ett, inte vet jag, någonting liksom längre bort. Men jag har aldrig liksom hört det göras i city förut.
Wow!
Och det här kan man ju liksom, det skulle man ju kunna dra till med lite överallt. För att väldigt, väldigt ofta är man ju nära gränsen. Vi var ju på Millesgården och du var på dina nyliga konstupplevelser. Där man försöker liksom efterskapa så mycket som möjligt. Så här, vi gör så som de hade visionerna till att göra. Men jag tror att nästa steg är att man liksom klär ut sig och fullt ut spelar de personerna.
Som... Gud, vad intressant att du säger det. Aha! Alltså de personer som man tittar på konsten om då, typ. Det här var ju till exempel här, den här utställningen på Sven Harris hette, tror jag, A Party for Eivind Fahlström. Alltså det var som att det var en fest för honom av hans samtida vänner, konstnärer.
Men varför kan inte någon gå dit och agera Eivind Fahlström då? Och säga, det här är en ung debutant som heter Eivind och vi har valt att satsa på honom här. Alltså fatta vilken annan vibe det skulle vara på den vernissagen då.
Är det här vår nya festkoncept som vi ska lansera nu, Pontus, du och jag?
Ja,
vi
har, det är breaking nu, news.
Nu när vi har släppt vår klubbliv, klubbvärldsliv.
Nej, men det som hela tiden så dras ju vi med det här. För 20 år sedan, för 30 år sedan hände det här. Jag såg att så här, Eva Dahlgrens... vad heter den, ung blondin, hennes
en blek blondins hjärta.
Just det. Det känner du till.
Alltså min favoritskiva. Ja, en av mina favoritskivor.
Den fyller 30 år, så att i vår så har hon har släppt biljetter till konserter i vår där hon ska spela den på Göta Lejon i sin helhet liksom från början till slut.
Mm.
Så man har ju alltid en revival till liksom.
Och då ska jag klä ut mig till 7-åring.
Ja, why not? Eller så här, varför så här, gå in i nostalgi när man kan gå in i så här, det här är någonting helt nytt. Det tycker men jag är kan, mycket roligare.
Men det här kan ju också vara så här, nu när vi efter pandemin, när vi typ inte vet hur man ska bete sig längre. Alltså jag har ju typ aldrig vetat hur man ska bete sig, jag har bara härmat alla andra.
Mm.
Men jag vet ännu mindre hur man ska bete sig nu efter jag har inte socialiserat på typ 1,5 år. Då kanske det är skönt att ha lite så här regler, typ. Du spelar den här rollen, det här är dina parametrar du ska följa och det här instruktionerna. Det kanske är lite skönt att få lite stöd på vägen, för man vet inte hur man ska bara så här, prata med folk.
Exakt, det vore ju fantastiskt. Som så här, Ida, du ska på... Det är någon ny artist som heter Eva Dahlgren. Hon släpper ett nytt album. Och du ska vara... Du jobbar på Expressen Fredag. Och ska vara liksom... Eller något sånt där. Jag fick också så här bilder i huvudet att... Varför inte ha en fest som där man reenaktar en så här idolsäsong? Alltså att alla får typ uppträda med något sånt där. Och så får några spela jury. Jag skulle spela jury. Och sen så... Liksom så går man igenom hela proceduren ända in i mål. Fast man liksom festar också. Så att det är en lång, lång... Hela festen Shit. Är charader, typ.
Det där är verkligen meta, så här. Reenacta, en reality show.
Men jag tror det är något som vi har tappat. För att det så här... Jag har bilder på min farsa när han hade så här... Han var på romarfest. Alla klädde ut sig till romare.
Ah.
Och då tror jag att de så här full on lekte romare. Under festen, fast det är någonting
som... Det var inte bara maskerad.
Liksom, nej, och det var inte ett Ice Wide Shut party heller. Jag vet att alla
är
tänker
säker på det?
Men att det är någonting som är förlorat i så här, begreppet maskerad. Nu om
nio månader senare föddes Pontus de Wolf.
Exakt. Stolt. Men att man så här...
Cesar i mellannamn. Varför heter du Cesar i mellannamn?
Pontus Pilatius, du vet. Men, men att så här, i begreppet maskerad så tror jag att det finns ett så här reenactande som är lite förlorat. För om jag blir bjuden på maskerad, då tar jag på mig en rolig kostym och så är jag Pontus på den festen, fast i rolig kostym.
Mm.
Hajar du? Medan jag tror att det i själva verket skulle vara så här, nej men om du, jag går som Bruce Wayne och sen så försvinner jag och blir Batman. Eller liksom att man har en så här roll som man håller fast vid.
Ja, men jag gillar det här. Jag ser fram emot min inbjudan till din fest, Pontus.
Ja, jag tror det skulle vara nyttigt. Den kommer, eller har den redan kommit fast du inte vet det?
Ja, precis. Jag trodde du skulle ses och umgås, men okej. Okay. Ja.
Ja, verkligen.
Jag har ju varit med i en reality show en gång.
Va? Vadå?
Ja, fast bara ett avsnitt.
För att du åkte ut eller för att du dissade det?
Nej, det var faktiskt, det var Project Runway, den här amerikanska serien när man ska designa kläder. Och det var när jag jobbade som modell, när jag bodde i Paris och jobbade som modell när jag var 20 kanske. Någonstans där omkring. Och så fick jag meddelandet att jag skulle göra ett jobb för någonting. Och det var lite oklart vad det var. Och flera tjejer från min agentur fick samma uppdrag. Så vi trodde kanske det var någon sån här examensuppvisning på någon konst eller designskola eller något sånt där. Alltså det var inget sån här coolt jobb, utan det var lite mer så här, ja, du får lite pengar och det är ett jobb liksom. Så vi drog dit helt klokt. Jag var också innan inte att man visste ju ingenting om någonting, så man bara, okej, nu är vi här. Och så jag blev by the way dumpad samma dag, tror jag det var, av en kille jag dejtade. Men i alla fall, så jag kom dit lite så här, inte så där jätteglad i hågen. Och det visade att det var den här tv-serien då, Project Runway. Och då skulle de var de i Paris på ett avsnitt och skulle designa någon dress med, vad heter hon, Mondriano eller något sånt där. Någon designer, Christine Mondriano eller något sånt där. Mondriano.
Någon
känd designer.
Ja.
Hon var där, hon var trevlig. Och då skulle hon hålla i den här utmaningen då, så skulle de designa olika klänningar Och jag blev tilldelad till en österrikisk tjej, tror jag. Hon var jättetrevlig. Alltså hon bodde i USA, men hon var ursprungligen. Uli hette hon. Mm. Så jag fick vara hennes modell. Och så gjorde hon en slags silvrig kreation där som jag skulle visa. Så åkte vi på en jävla båt fram och tillbaka i Sän. Men intressant var på vägen till den här båten när vi skulle filmas då, när vi gick mot båten i de här klänningarna. Så var det några kids som började kasta ägg på oss.
Hej då.
Det kan man också se i avsnittet. Och då skvättade liksom ägg på mig. Så här. Inte så kul. Men det där avsnittet har gått i repris väldigt många gånger. Jag tror att det här är ju nu 15 år sedan. Jag tror det har gått i repris en gång om året. Så varje år får jag liksom så här. Nu kollar inte folk på tv längre. Men fram tills för några år sedan fick jag meddelande varje sommar. Så här, jag såg dig på Project Runway reprisen. Trivia.
Verkligen. Säg inte att det är en repris, utan låtsas att du är med varje år.
Jag bara,
Can't talk right now. Någonting som jag ser fram emot annars, det är ju dagens musikartist.
Ja!
Som vi får premiär här lite grann.
Så himla kul alltså.
Ja, det här är artisten Loon som släpper sin platta Play Human imorgon fredag.
Så himla tung person. Alltså, jag måste bara rava lite hur mycket jag älskar henne. Mm. Hon heter ju Linnea egentligen. Mm. Och vi har känt varandra säkert i alla fall 10 år. Hon har spelat på min klubb och sådär. Hon brukade ha en klubb ihop med Siri Hjorton Wagner som hette Scorpio Rising, tror jag, eller sånt där. Någonting med Scorpio. Alltså, jag älskar Linnea för hon har jobbat så jäkla hårt. Så jag är så taggad på den här skivan. Jag hoppas att det blir så här jättestor bara wah! Eller vad det nu är som är meningen. Stort eller litet eller vad nu är. Jag önskar det allra bästa för henne.
Ja, alla in och spara den musiken på Spotify och lyssna på plattan.
Ja.
Jag tycker det låter awesome.
Man älskar ju den där kombinationen av talang och hårt arbete. Det där är guld.
Det vinner i slutändan. Absolut.
Ja, men det är ju som man får tänka, eller hur? Vi pratade om det i podden nyligen. Att så här, någonstans vinner ju det där. Hoppas man gör det i alla fall.
Absolut. Ja. Men det, man får ju någonstans så här se till vad det är man gör. Så här, vad är mitt mål med det här? Det är att göra det så många timmar som möjligt. Utav liksom, de som jag har att leva med. Och då är det väl den som, alltså jag brukar se det sitter ju så här på Götgatsbacken där jag bor, så sitter bland annat en gatumusiker som är så här saxofonist och rullstolsburen som sjunger också. Som man är så här, man hajar till lite på det uttrycket, för att det är liksom det kan vara ganska slicka, ganska udda coverval, liksom lite dansbanaaktigt. Men sen så tänker man ändå att så här, ja, men han sitter där vadå 5 timmar om dagen och gör sin grej. Resten av oss jobbar på ett café för att kunna jobba liksom en timme om dagen med det som vi gillar. Och då får man ju, alltså jag blir full av respekt av sådana som bara gör mycket. Det är egentligen där som alla vill hamna på sätt och vis någonstans.
Ja, alltså mitt mål i livet har alltid varit att göra så lite tråkiga saker som möjligt. Det har varit, that's it. Och jag tycker att jag har lyckats bra med det. Jag har gjort i princip inget tråkigt. Varenda dag typ, tycker jag att jag gör kul saker. Sen tjänar man ju inte så mycket pengar på det. Sådär, så jag har ju inte möjlighet. Men jag behöver ju inte heller det. För att många andra har ju så tråkigt på sina jobb. Så då måste man typ köpa en båt eller någonting för att liksom stå ut. Men jag behöver ingen båt. För jag har ju kul på jobbet. Så att det är liksom,
ja, oftast är de tråkiga grejerna jättedyra att göra också. Så man använder ju pengar. Man tjänar ju mycket pengar för att kunna hinna med att göra dåliga, tråkiga saker.
Så de bara då?
Så är det väl.
Som vadå?
Bygga en pool.
Fy fan vad jobbigt. Jag vill aldrig bygga en pool.
Nej. Låt oss icke. Men vad händer i veckan och helgen då? Ska du till några städer?
Till några städer.
Du brukar cruisa runt Uppsala, Göteborg.
Ja, precis. Du avslöjade mig. Faktum är att jag var faktiskt i Uppsala. Inte den här helgen, men förra helgen. Jag har försökt nu nästan varenda vecka med min kille. Jag bara, kan inte vi åka till Uppsala? Jag har blivit besatt av Uppsala. Och han bara, va? Nej, jag vill inte åka till Uppsala. Och sen försökte jag då förra veckan. Jag bara vaknade så här. typ klockan 11 eller någonting, sov gott liksom. Jag bara, kan vi ta ett Uppsala? Han bara, okej. Okay. Jag bara, va? Sa du ja? Han bara, okej. Okay. Så vi bara, okej. Okay. Jag slänger på mig kläderna. Vi sätter oss på tåget, drar till Uppsala, käkar på Golden China. Min favoritrestaurang. Så vi åkte till Uppsala bara för att äta på Golden China. Och så passade vi på att promenera runt lite sådär. Så det var väldigt nice. Jag vet inte, jag älskar Uppsala. Och då sa jag till min kille, jag bara, men varför älskar jag Uppsala så mycket? Vad är liksom min sjuka besatthet för den här stan? Mm. Och då sa han något väldigt träffsäkert då, i och med att han känner mig väl, uppenbarligen. Och det var ju att det är ju som en stor stad. Mm. Fast det är inte det här stressen och mycket intryck. Jag är ju väldigt högkänslig person. Jag blir väldigt stressad när det är mycket intryck. Mm. Mm. Jag kan tycka det är väldigt stressigt i Stockholm. Men blir understimulerad i en småstad å andra sidan. För jag vill ändå ha lite så här kultur och sådär. Så att Uppsala har den här perfekta kombinationen av storleken av en småstad. Men ändå liksom finns lite så här kultur och bildning och intellektuella idéer och svävar runt i luften typ. Och så kyrkan och lite så här, domkyrkan. Och. Så jag tror att den är liksom lite mer... Det är lite mindre intryck för mig att ta in, fast det finns ändå en välkomnande känsla och ändå som sagt lite sådär intellektuella ideal i luften. Man känner sig inte som ett freak och man... jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt, men det, ja, det har best of two worlds, så jag tror att det är där.
Intressant när de kom dit för första gången, bara här är nice feng shui. Domkyrkan ska ligga där. Här liksom, vi bygger kring den här. Här bygger vi en kanal. Eller kanske en naturlig å, inte vet jag. Men jag tror verkligen att det är så här, här är nice. Det har lärt mig av, vi bor nära ganska många fornlämningar. Så här 5000 år gamla byar. Som är helt bizarrt att det ligger så här kvar såna här gravbåtar. Eller gravar som är formade som båtar av stenar. Det finns liksom kvar intakt. Och en vikingahamn där de liksom knuffar ut. Och då... Ofta så har de ju byggt så här, åh gud vad vackert det är, tänker man när man går där. Men då har de ju såklart så här är nice, här bygger vi.
Ja. Liksom.
Det konceptet har ju funkat i så här 10 000 år.
Ja, men vi har ju någon slags inbyggd känsla för vad skönhet är. Skönhet är ju någonstans harmoni. Mm. Vad är skönhet? Mm. Skönhet är harmoni, skönhet är balans, skönhet är hälsa. Mm. Och när man... känner de där sakerna, här är det friskt, här är det balanserat, här är det harmoniskt, ja men då mår man ju bra. Och då är det ju oftast också att naturen mår bra, eller att människan mår bra, en vacker människa på det sättet, att vacker alltså som i hälsosam, mår ju oftast bra. Sen kan man ju vara vacker på andra sätt också, men om man plockar ner det till sin minsta substans, beståndsdel, så är det ju någon sorts balans det handlar om och harmoni.
Mm.
Och då är det ofta tecken på att det här är en frodig mark som säkert har lite blandat ekosystem och sådär.
Mm.
Vi har också, här i Värnamo, jag befinner mig då i Värnamo nu, och vi bor också nära en massa fornlämningar, fast de visste inte det för något år sedan, för då skulle de bygga en ny skola här precis bredvid där jag har växt upp hela mitt liv.
Ja.
Bara 100 meter bort liksom. Och så började de gräva och insåg de, shit, här har vi ju jättestora vikingagravar. De här kullarna var ju inte kullar, de var ju liksom gravar.
Ah.
Så att då fick de planera om hela bygget här nu, så det ska bli kul att se vad de hittar på.
Det där är så jävla roligt. Det är så tätt med vikingafornlämningar på Gotland. Och även liksom järnålder, stenålder och så här. Så här är förbjudet att ha en metalldetektor.
Liksom. Va?
Ja, för att då kan man så här sabba för nybyggen. Alltså man kan i princip så här kräva att de ska slita upp varenda jävla väg här. För att det liksom ligger någon... Asterix var ju och Obelix under.
Shit. Det var ju en tjej här, precis här i Värnamo, utanför Värnamo, som hittade det här gamla svärdet som var typ så här, ett av världens äldsta svärd i en sjö. Ja.
Perfekt.
Ja. Alltså typ en ung barn, alltså hon hittade det. Det är fet grej att hitta på sommarlovet. Det där är ändå en saga. Det låter som en saga. Med. Nej, men du får mig vad ska jag göra i helgen. Jag ska vara i Stockholm och gå på, bland annat ska jag gå på Market, konstmässan.
Ja.
Det är ju väldigt mycket olika konstmässor så här års. Det har varit många konstmässor, till exempel i New York. Och det är ju, vad är en konstmässa? Kanske folk frågar sig som aldrig har varit på en konstmässa. Och det är ju i princip att konstgallerier samlas i en större lokal och visa upp sina konstnärer, eller en eller flera konstnärer, och säljer dem. Så det är ju en kommersiell grej i grund och botten, men det är också kul för oss vanliga dödliga att se vad det är. För man får ju lite utsnitt av modern, aktuell konst. Det är ju verkligen så här, det som händer nu. Det är ju verk som säljs nu av gallerierna. Det är ju inte folk som har gått vidare till auktionshus eller så, utan det är ju direkt. Så det är ju väldigt modernt allting. Så man får ju en känsla för vad som pågår i konstvärlden. Så jag tycker det ska vara kul att gå på det här market i helgen. De har också en del samtal under market, och på söndag ska det vara ett samtal som heter, som handlar om avkolonisering av monument eller av statyer och sånt där i stadsbilden. Och en konversation om kolonialismen i det. Alltså, hur kan vi se på monument och sådär på ett annat sätt? Så det ska jag lyssna på söndag. Gud vad
spännande.
Så det finns lite sådana här, om man googlar finns det lite. Det är Stockholms konstvecka den här veckan. Ja. Pågår hela veckan.
Det där är ett relativt nytt initiativ. För tidigare fanns det ute på Älvsjö och Sollentuna-mässan. Sådär att liksom galleristerna hyrde varsin monter. Men när det sker inne i stan på de liksom de ursprungliga platserna, museer och gallerier och sådär, så händer det ju någonting annat.
Ja.
Det blir jäkligt mycket coolare.
Verkligen, och i år så är market på Liljevalchs, så det är ju verkligen mitt i stan, alltså ett konstmuseet, om man ska säga. Så det är ju market, så när det hela veckan är det Stockholm Art Week, då är det en massa olika event på gallerier, på museum, så man kan kolla på internet stockholmartweek.se eller kom.
Ja. Det är helt grymt.
Ja. Så det kan man passa på om man vill få lite inblick i modern konst. Och jag dör ju för konst!
Det är det. One day it shall be true.
Men. Jag dör för konsten. Jag vet inte, alltså jag fattar inte. Om ni som lyssnar, om ni fattar. Varför älskar jag konst mer för varje år? Jag tycker allt känns meningslöst. Alltså saker känns mer och mer meningslösa. Men konst känns mer och mer meningsfullt.
Jag vet inte. Det jordar dig på något vis kanske.
Det är, som, ja, det är det enda som, allt annat är så flyktigt, men det är det enda som liksom består. Sådär. Jag vet inte.
Ja, fint.
Och by the way, tack för att ni lyssnar på vår podcast och prenumererar på vår podcast och även tipsa era vänner.
Oh, det
vi
älskar
blir
vi er
så glad. Varenda person, varenda liten ny lyssnare, vi har inte så många lyssnare, vi har några hundra, ja, nu börjar vi närma oss 500-600 kanske, men ja, det är ju liksom varenda person räknas. Ja. Ni är viktiga, så.
Och jag tycker att vi håller ett schysst samtalstempo. Ändå är det folk som lyssnar 1,5 och 2 gånger hastigheten på de gamla avsnitten. Det tycker jag är beundransvärt. Jag menar, jag trodde vi pratade fort som det var. Men det är schysst. Vi ger dem en utmaning.
Det är Scatman-John. Jag är faktiskt väldigt glad när du säger det här. Jag visste inte det, men det gör mig väldigt glad, för att jag har ju lite komplex för att jag pratar för fort. Så att om nu folk kan höra vad jag säger i ytterligare hastighet, då har jag ju lyckats att hålla nere mitt tempo.
Väldigt artikulerande i alla fall i all din snabbhet.
Shit, jag blir faktiskt väldigt glad. Tack! Tack till er som lyssnar i ökad hastighet.
Ni är bäst. Ja, men ha det så roligt, hörru. Och jag håller ställningarna här, så kommer jag hem med några tetra, eller vad heter det, bag-in-boxar med äppel och päronmust som vi får fästa upp.
Och så livear vi lite äppelkriget eller något sånt annat gott.
Ja, nej men alltså jag kommer plocka äpplena på 1930-talet. Och sen så dricker jag upp dem nu.
Ta på dina äppelknycka byxor och kör.
Inga konstigheter. Det har jag en garderob full med.
Perfekt, då ses vi nästa vecka.
Ja, grymt. Ha det kul så länge.
Hej då!
Hej då! Babylon, living like gods, we go on into the night. Let's play human.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1,000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.